Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime-appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
En rättegång som berörde mig, det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är 5 ungdomar som döms, en 16-årig flicka och 4 unga bröder.
En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ättika. Så otroligt galet.
Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod.
Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill.
Tack Prime Crime.
Tack så mycket Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 av Kenneth och Truls.
Kenneth träffar en björn, är det formella namnet på oss?
Ja, alltså jag tror inte att det har blivit så mycket lyssningar av titeln Kenneth träffar Truls.
Nej, det låter inte som en bra titel. Jag vill tacka David Oskarsson som har skrivit det här avsnittet.
Tack David. Vi ses på nästa Mörda på den öl.
Ja, om inte förr.
Ja.
Så, i förra avsnittet, vad hände där Josefin?
Ja, men alltså i förra avsnittet så fick vi ju lära oss lite om läppbjörn. Och det är ju alltså en björn som är... Ja, Baloo är en läppbjörn egentligen. Och man kan ju tro att läppbjörn är någonting gulligt. Den är inte så himla stor. Och den är lite söt för den har en speciell nos. Och jag tycker också att den har lite så här fluffiga öron. Men den är ju fruktansvärd läppbjörn. De läppbjörnarna finns i Indien, precis som Kenneth och... Den familj som Kenneth känner väl, som har råkat ut för en läppbjörn i förra avsnittet. Och den här läppbjörnen är väldigt, väldigt aggressiv. Och det beror på att den inte ser så långt. Och den hör inte så bra. Så att så fort en människa kommer tillräckligt nära den för att den ska uppfatta att här är någonting. Då blir den väldigt rädd och väldigt aggressiv. Och går gärna på ansiktet och sliter loss det. Så en väldigt aggressiv, psykotisk, liten Baloo är det vi har att göra med. Och i förra avsnittet så döpte vi den här lilla psykotiska Baloo-figuren till Truls. Och då var det alltså Kennets vän som vars son hade blivit ihjälbiten av en läppbjörn, alltså Truls. Så att Kenneth åker dit, han tar med sig sitt rejäla gevär och sitt ombytekläder och börjar gå ut och jaga den här läppbjörnen. Hamnar på en äng där man odlar nötter. Och på den här ängen så ser han ögon som lyser i mörkret, för han har ju sin ficklampa på det här geväret. Och det visar sig vara kaniner, och sen så ser han något annat djur. Och där stannade vi. Precis innan andra ögon kanske skulle komma upp i mörkret.
Kanske det, kanske.
Kanske det, kanske.
Kenneth går runt den där stenkullen som jag nämnde i förra avsnittet. Och vid sidan av stenkullen finns en vattentank.
Mm.
Förmodligen där Alam får sitt vatten ifrån. Och Kenneth har en plan. Han monterar en manik på vattentanken.
Men förlåt, jag satt och funderade på varför lamm, varför alla lamm får vatten från den här tanken. Allam, ja.
Allam.
Mm.
Och den här manicken som Kenneth sätter fast på vattentanken, det är någonting som på engelska kallas för sounder. Men det här är ju 50-talet, så det är någon slags ljudapparat. Och den avger bara ett specifikt ljud. Nämligen ljudet av skrikande vildsvin som badar i gyttja.
Va?
Mm.
Har Kenneth spelat in detta?
Ja, det måste han ha gjort. Och vildsvin är ju någonting som läppbjörnar äter.
Mm.
Kenneth säger inte rätt ut i sin bok att det här är ett försök att locka till sig björnen, men jag har svårt att tänka mig en annan anledning att sätta upp en manik som låter som skrikande vildsvin som badar i gyttja. Jag ska inte försöka illustrera hur jag tror att det låter. Det här måste betyda också att Kenneth omöjligt kan höra björnen. Den är förmodligen rätt tyst. Och nu hör han bara skrikande vildsvin som badar i gyttja. På nästa mördarpodden kommer vi ha en maskin som låter. Nej, okej, det ska vi inte ha. Kenneth fortsätter vandra runt kullen med ficklampan högt upp. För att planen är ju att just få den där reflektionen i björnens ögon. Men då hör Kenneth ett ljud han väl känner igen. Ett farligt ljud som inte har någonting med läppbjörn att göra. Det är ett väsande.
En orm.
Han sänker ficklampan på marken och får då se att det ligger en huggorm. En Russells huggorm.
Nej, nej.
Det här är en av de fyra farligaste giftormarna i Indien. Om man blir biten av en sån här orm så dör man oftast inom 1-14 dagar. Och man dör via sepsis, kvävning eller hjärtsvikt. Man mår alltså fruktansvärt dåligt fram till att man dör.
Är glasögonorm en av de här fyra giftigaste ormarna?
Det vet jag inte, men jag antar det.
Alltså, jag tänkte på mitt avsnitt.
Ja, det var Indien.
Det var Indien och det var en glasögonorm. Och då vet jag att man pratar om Russells huggorm. Men jag kommer inte ihåg om glasögonorm var en sort av Russells huggorm. Eller om det var... Alltså, de som lyssnar och kan det där, alltså kan de ormar och sånt, så kommer förstå hur dåligt minne jag har. Men något sånt var det. Väldigt giftigt.
Det finns väldigt mycket farliga djur i Indien.
Ja.
Kenneth blir jättearg på sig själv. Hur har han kunnat missa en så här farlig orm på marken? Han är ju van vid att gå i vildmarken. Och hans första instinkt blir att skjuta ormen. Och det måste vara väldigt svårt.
Mm.
Men sen inser han, det vore ju ingen bra idé, för då skulle ju Truls höra honom. Och Truls skulle nog förmodligen avlägsna sig.
Mm.
Om det smallet i världskott. Dessutom kan ju Kenneth så mycket om ormar att han vet att ormen valde att varna honom ett väsande istället för att bita honom. Så ormen är inte omedelbart farlig. Till slut tar Kenneth upp en sten och kastar på ormen. Och då väljer ormen att ringla därifrån.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nu har Kenneth hållit på att jaga björnen ganska länge den här natten. Han har gått över 5 kilometer och det har gått ett tag. Han tänker att om björnen fanns i närheten, då borde han ha upptäckt den vid det här laget.
Tror du att den här...
Ja, det där ljudet till i bakgrunden hela tiden.
Ja.
Twisten är att det är Kenneth som badar gitt, jag inte. Nu är Kenneth lite trött, så han bestämmer sig att gå hem till Alam och vila några timmar.
Gyttjebad är Kenneths andra intresse.
Och efter att vila lite ger han sig ut igen. Och sen upprepar han i sin bok att han gjorde det 4 gånger under samma natt. Så han kan inte ha vilat så länge och varit ute så länge. Men han går fram och tillbaka.
Men det där känner jag igen från när han mötte en katt. Alltså. Han har det där att han, ja, alltså, vila är inte hans grej, utan han kör lite sjok.
Ja, det verkar så. Till slut blev det gryning. Och det var ju en väldigt aktiv tid för läppbjörnar.
Exakt.
Men ingenting händer.
Eller var det skymning? Jag kommer inte ihåg. Gryning.
Både och.
Okay.
Och när det är dag så tänker han att det är kört. Nu går det inte för tag på björnen. Så han berättar för Allan att han tänker åka till Bangalore. Men Kenneth själv uppger inte varför han plötsligt förförs att han ska åka till Bangalore. Det är ju bara... Det är ju ganska nära. Ta någon timme. Möjligtvis vill han ta in på ett hotell eller något för att vila sig ordentligt. Eller åka hem och vila sig.
Ja, eller hämta ett nytt ombyte kanske.
Han hade ju med sig ett ombyte.
Ja, i och för sig.
Kanske är det något ärende han måste göra. Så har han något möte bokat eller något.
Ja, så kan det vara.
Men Alam bönar och ber och nej, lämna oss inte ensamma med Truls. Stanna en dag till, Kenneth. Och Alam säger att vi kan alltid klättra upp för stenkullen. Och undersöker den noggranna, för jag tror att björnen bor i en grotta i stenkullen. Så stenkullen är ganska stor.
Yes, så det var Alam som listade ut det. Man trodde ju ändå att det skulle vara Kenneths bedrift och till slut luska fram vart Truls sa sitt näste.
Men Alam och Kenneth blir avbrutna av Alams åldrade fru. Som kommer med ett par... Chapaties.
Va?
Det är ett slags indiskt runt bröd. Och te.
Jag tänker mig också att de kommer.
Nej, karar. Ska ni inte ha lite här?
Chapaties en te. Kenneth tycker, oj, det verkar jättegott. Och stoppar hungrigt i sig frukosten. Och när han har ätit så somnar han. Så nu ligger Kenneth och sover. Fram till lunch när han blir väckt av Alam. Och Alam säger, min åldrade fru har lagat ännu mer mat för nu är lunch. Nu blir det pilaf. Har du ätit pilaf någon gång?
Det kanske, men jag kommer inte ihåg namnet i så fall.
Det är en risrätt som tillagas med vete och bryns i olja. Och sen kokas den i buljong. Jag har inte ätit den.
Okej. Okay.
Man kan ha många olika sorters kött och grönsaker till det. Och innan de börjar äta viskar Alam till Kenneth att den här maten har min fru ansträngt sig extra mycket. För hon har gjort den till din ära.
Trots sin ålderdom.
Kenneth äter jätteglupst upp all pilaf. Och den åldrade frun blir jätteglad. För att han tycker om hennes matlagning. Nu har massor av dagen gått och det är redan eftermiddag. Och det är som varmast. Solen ligger på. Men nu ger sig Kenneth och Alam ut. De tänker att det här är ändå bästa tiden på dagen att undersöka och leta efter den grottan. För björnen ligger och sover på dagen. Förmodligen i grottan. Men kullen är för brant för att Alam ska orka klättra på den. Så Kenneth får klättra ensam upp för stenkullen. Och det är svårt. För i den starka solen är stenarna brännheta. De är så varma att gummisulorna på Kenneths skor börjar smälta.
Oj.
Så får Kenneth syn på grottöppningen. Han smyger fram och så sätter han sig på huk utanför grottan och lyssnar. Och nu måste jag citera direkt från Kenneths bok. Citat. Det är så att en sovande björn nästan alltid snarkar, ibland lika högt som en människa. Om björnen sov som jag hoppades att han skulle, räknade jag med att höra det avslöjande ljudet. Men inget ljud nådde mina öron. Efter att ha suttit och väntat 10 minuter började solen stjäla min uppmärksamhet genom att bränna mig på ryggen, trots att jag hade en skjorta på mig. Några småstenar låg i närheten. Jag plockade upp dem och började kasta in dem i grottan. Slutcitat. Så planen här är alltså att väcka björnen med att kasta sten på den. Så att den ska komma ut och vara jättearg. Och då skjuta den.
Jag får nog ge cred till Kenneths skrivförmåga att få in den i känslan. Just de här små detaljerna. Bra, Kenneth.
Ingenting händer. Kenneth flyttar lite närmare grottan och kastar in ännu mer småsten. Men ingen björn kommer ut. Kenneth drar då slutsatsen att björnen inte är i grottan. Då klättrar Kenneth ner och berättar för Alam vad som har hänt. Eller snarare vad som inte har hänt. Björn är inte här, säger Kenneth. Och nu måste jag be mig till Bangalore. Det verkar som att Kenneth här tror att björnen äts av. För han säger till Alam att skicka telegram om björnen visar sitt fula nylle igen. Och Kenneth lämnar också tillräckligt mycket pengar till Alam för han ska ha råd att skicka telegram. För det hade han inte råd med förut.
Mm.
Och telegram går ju snabbast, tydligen, i 50-talet på Indien. Kenneth åker tillbaka till Bangalore. Det är inte för en litet ärende utan han återupptar sitt liv. För att han verkar säker på att björnen getts av och han får inget telegram. Men efter att ha gått en månad får han höra talas om någonting helt annat som har hänt. Och han misstänker att det rör sig om samma läppbjörn. 32 kilometer sydväst om Alams hem i den lilla staden Sakrepatna har en björn överfallit 2 stycken skogshuggare. Björnattacken var så allvarlig att en av skogshuggarna senare avled på sjukhuset. Kenneth fick reda på det här på grund av ett brev från skogvaktarna i Chikmagalur. Chikmagalur är en stor skog nära den lilla staden Sakrepatna. I sin bok använder Kenneth termerna skog och djungel omväxlande. Så ibland förstår man inte riktigt, men antar att alla skogar är djungler i närheten av Bangalore. Skogvaktaren som har skrivit brevet frågar om inte Kenneth kan tänka sig komma till Sakrepatna och skjuta ihjäl den här jobbiga björnen. Kenneth skrev då tillbaka och frågade om han inte kunde få mer exakta uppgifter om var läppbjörnen befann sig. Efter 10 dagar fick han ett till brev. Och där stod det att björnen är i en grotta på en kulle ungefär 5 kilometer utanför Sakrapatna, i närheten av en stor flod.
Mm.
Dessutom har björnen nu, medan vi har brevväxlat, utfört en ny attack mot en skogvaktare som var i närheten av där vi tror att björnen bor.
Nej.
Men den skogvakten verkar ha överlevt.
Mm.
Så ett nytt dödsoffer i Sakrapatna. Kenneth berättar själv, citat. Så jag tog bilen till Chimagalur, plockade upp skogvaktaren på vägen och fortsatte till staden Sakrapatna. Där det finns ett mindre hus som ägs av Missouri skogvaktarförening. Där man kan bo. Det verkar vara någon skogvaktarstuga omslag. Där etablerade mig inför det jag skulle göra under de närmaste dagarna. Turen ville ha det, eller oturen om du vill kalla den det, att den nästa eftermiddag kom en man springande till byggnaden för att berätta att en boskapsskötare, mannens bror, hade varit ute med djuren på en betesmark i närheten av kullen där vi trodde att björnen bodde. Och då blev han attackerad av besten i fråga. Han hade skrikit efter hjälp och skriken hade blandats ut med björnens rytanden. Hans bror, som var längre ner vid kullen och närmare vandringsstigen, hörde ljuden och hade skyndat sig till oss för att berätta vad som hade hänt. Slutcitat. Så när den här mannen hörde att hans bror blev överfallen av björnen, då sprang han omedelbart för att rapportera om det istället för att försöka hjälpa sig.
Ja, jag tänkte det.
Han var livrädd helt enkelt.
Ja.
Och det här ska alltså ha hänt under dagtid, i fullt dagsljus. Så Kenneth tänker att björnen måste ha legat sovit, och då kom boskapsskötaren för nära sovplatsen. Själva attacken verkar ha hänt runt 16.30. Kenneth har förstås med sig sitt gevär och sin ficklampa. Vi har inga fler uppgifter om hans packning, men det verkar som han är beredd att stanna flera dagar den här gången. Kenneth får dessutom 3-4 medhjälpare. Vi kan kanske anta att det är skogvaktare. Och det hör alltså till saken vi inte vet vad som har hänt med boskapsskötaren. Vi vet bara att han blev överfallen av björnen. Men han är inte i säkerhet. Och de har inte hittat någon kroppen.
Var det han som, alltså brorsan hade...
Ja, brorsan sprang iväg och berättade.
Mm.
Brorsan är också med som en av de här medhjälparna.
Mm.
Nu hade ju Kenneth fått höra att det var 5 kilometer till den här kullen från Sakrapatna. Men det visade sig att det var mycket längre. Det var nästan 10 kilometer. Så när de kom fram hade det börjat skymma. Då blev Kennets medhjälpare rädda. De ville inte gå ut och möta en läppbjörn på natten. Kenneth tyckte de var lite fega och sa åt dem att stanna. Men bara brodern till boskapsskötaren var beredd att stanna.
Oh.
Men han ville inte gå närmare björnens grotta. Kenneth blev förstås frustrerad, för han visste ju inte var attacken hade ägt rum. Så brodern pekade ditåt. Men det var ingen särskilt bra uppgift, och nu börjar det bli mörkt. Sen fick Kenneth även veta att boskapsskötaren som var saknad hette Timma.
Mm.
Så Kenneth började gå i den riktningen som brodern hade pekat och ropade Timma, Timma. Man fick inget svar, och nu blev terrängen väldigt snårig. Det blev snårigare och snårigare och mörkare och mörkare. Och nu skulle det vara väldigt svårt att upptäcka en läppbjörn.
Man känner ju Kenneths frustration i kroppen. Han tycker att alla är så fega, fegisar och bara... Ja, man tror ju fortfarande någonstans att det här är en lätt match.
Ja, han blev bara ett enda skott så det är över. Han lät ficklampan spela över den snåriga terrängen och konstaterade besviket att det var väldigt tätbevuxet. Han skulle knappt kunna ta sig fram i mörker.
Var det sån här latima?
Som ja, just växte. Den där eld. Mm. Nej, det är inte det. Till slut inser han att nej, det här kommer inte gå, jag måste också gå tillbaka. Och precis när han vänder sig om så hör han ganska långt borta ett stön.
Vilken typ av stön?
Okay. Lite som ett skadat vildsvin som bara dyker. Nej, lite som en boskapsskötare som är väldigt skadad.
Ja, ah, ett sånt stön.
Kenneth kunde konstatera att det var någon slags dal på andra sidan snåren. Och han trodde att stönet hade kommit därifrån. Så han kupar händerna runt munnen och ropar, Dimma! Och han får ett svar. Ett svagt stön. Svagt, men det är ett mänskligt stön. Dimma måste alltså fortfarande vara vid liv. Men fortfarande är snåren mellan Kenneth och Dimma. Och han bestämmer sig för att forcera snåren. Han halkar på lianer, klippor och lösa stenar. Och han skär sig. Men han tar sig igenom.
Så det är bara Kenneth som kan det här.
Några meter. Och sen ropar han igen. Dimma! Och svaret kommer. Kenneth fortsatte framåt. Snett till höger. Och efter ett tag får han syn på Dimma. Som ligger under träd. Helt täckt av sitt eget blod. Dimma har inte längre ett ansikte. Bara en blodig massa av kött och brutna ben. Kenneth själv skriver citat. Det enda sättet jag kunde förstå att han fortfarande levde var genom de bubblor som uppstod i blodet när han andades. Slutcitat.
Man kan ju också tycka att stönen indikerade på att det fanns liv kvar.
Ja, det kan man ju tycka. Björn hade också rivit Timma över magen så att en del av Timmas inälvor hängde ut.
Oh.
Kenneth fick inte någon mera kontakt med Timma. Så han verkade knappt vara medvetande. Kenneth var inte heller säker på egentligen om de här stönen hade varit svar på hans rop eller inte. Han kanske bara stönade hela tiden för att han mådde så dåligt. Nu fanns det inte en sekund att förlora. Han kunde inte låta Timma ligga kvar där medan han letade efter björnen. För då skulle Timma förmodligen förblöda. Han lyckades ta sig fram till Timma och konstaterade att den här boskapsskötaren var väldigt stor. Men han lyfter upp honom och försöker stötta honom och gå tillbaka. Och han verkar använda geväret som en slags krycka. Det här är jättejobbigt. Och Kenneth själv skriver citat. Jag hoppas att jag aldrig mer kommer behöva uppleva en så fruktansvärd vandring. Jag hade nästan lyckats ta mig upp för branten när olyckan inträffade. Min vänstra fot tappade fästet och gled med full kraft ner mellan två stenbumlingar. Det blossade upp en skarp, strålande, olidlig smärta samtidigt som jag kollapsade på klippan med Timma ovanpå mig. Jag hade stukat vristen och hade nu inte själv längre förmågan att gå. Där vi låg började jag ropa efter brodern, men efter nästan en timme insåg jag att han inte kunde höra mig. Det fanns inget annat alternativ än att tillbringa resten av natten där tillsammans med den döende mannen. Slutcitat. Men nu är han ju också ett perfekt offer för Truls.
Samtidigt inte, för han har ju ändå den här stora bjässen på sig.
Ja, som man kan använda som en sköld.
Ja, och som dessutom är blodig, tänker jag. Det kan, eller jag vet inte varför det skulle locka, men då lockas väl kanske Truls av det. Fast Truls var inte så ätglad i människor.
Nej, han verkar mest arg.
Ja.
Han gillar att äta nötter och döda människor.
Ja.
Jag är här för att äta nötter och döda människor och nu har jag slut på nötter.
Ja, typ nu får jag ta nästa snacks.
Det är ju becksvart.
Mm.
Och Kenneth inser här att batterierna i ficklampan kommer inte att räcka hela natten. Så han inser att han måste stänga av ficklampan och sätta igång den då när han hör någonting. Dessutom blir det jättekallt under de tidiga morgontimmarna. Timma låg där och stönade, men stönen blev svagare och svagare. Till slut var det inte längre stön utan bara gurglande ljud. Runt klockan 5 innan gryningen avled Timma. Kenneth satt där vid hans sida när han insåg att Timma inte längre levde. Klockan 6 började ljusna. Och Kenneth bestämde sig för att försöka hasa sig fram. Men det gick inte alls. Det hade varit svårt att ta sig genom snåren när han kunde gå. Men nu, med en stukad vrist, var det helt omöjligt. Det enda han kunde göra nu var att invänta en räddningsinsats. Och det bästa sättet att hjälpa en räddningsinsats var ju att ropa ofta. Så han såg till att ropa regelbundet. Och det räddade förmodligen hans liv. För på eftermiddagen dök upp personal från skogvakteriet tillsammans med dussin bybor och Timmas bror. De tog hand om Kenneth och Timmas kropp. Och innan skymningen var Kenneth tillbaka i skogvaktarstugan.
Får jag kasta en känga?
Ja.
Jag har ju en tanke, alltså jag har ju inte brutit benet eller stukat, tror jag. Nej, det har jag inte gjort. Men det känns som att är man i en nödsituation och det gäller liv och död, alltså borde man inte bara kunna, nu är det i för sig en djungel, men eller en djungel, men nu är det ju för sig lite annorlunda terräng där då, men man borde väl kunna gå på den himla foten om det gäller verkligen liv och död. Alltså hur ont det än gör.
Jag har sprungit med stukad fot.
Se där.
Men då är jag ganska berusad. Aha. Men jag misstänker att det här kan handla om ett benbrott faktiskt. Att det är någonting som har gått sönder.
Ja, men
att ett ben har gått av.
Okej, men även om ben har gått av?
Ja, då blir det svårare, för då kan du inte stödja alls.
Nej, det är sant i för sig. Men jag tänkte ändå att man kan liksom hoppa, typ. Det var ju det han försökte med, men ja.
Ja, svårt att göra det genom snår i skog.
Ja, det är sant. Förlåt, Kenneth.
På kvällen inser både skogvakten och Kenneth att han behöver sjukhusvård. Så de kör honom till det närmaste sjukhuset. Och Kenneth måste ha skadat sin fot väldigt mycket, för han blir liggande på sjukhuset en hel vecka. Kenneth berättar själv, citat: "Det tog en vecka innan jag kunde börja hoppa runt. Ni kan tro att jag nu var extremt missnöjd med mig själv på grund av vilken tid allting hade tagit. Och ännu mer på grund av den stora, onda, svarta björnen som orsaken till allt. Jag var fast besluten att ta honom, kosta vad det ville, så fort jag kunde gå igen. Under tiden hade björnen inte legat i lä, utan attackerat två andra män som var på väg längs stigen mot den stora floden." Slutcitat.
Nu är ju Kenneth farlig på riktigt.
Nu är han arg.
Ja, för nu är han arg. Innan så var det att hjälpa sin vän. Nu har björnen orsakat honom fotsmärta.
4 dagar senare är Kenneth tillbaka i Sakrepatna. Och nu kan han gå igen, fast bara kortare sträckor. Då får han ett pålitligt tips om att björnen har blivit iakttagen lite mindre än 2 kilometer från byn, på ett fält där ett antal boramträd precis har blommat ut. Och boramträdets frukter hade lockat björnen. Vet du vad ett boramträd är?
Nej, det är väl ett träd med frukter.
Bra beskrivning. Det har varit svårt för David och mig här att identifiera vad det är för någonting. Men förmodligen rör det som ett tropiskt fruktträd som egentligen heter Sisyphus mauritiana. Och ibland kallas för indiska plommon. Eller kinesiska dadlar. Eller kinesiska äpplen. Frukterna beskrivs på många olika sätt. Men en beskrivning David har stött på är att de ska påminna om stora körsbär. Och det är tydligen mums-mums för Truls. För han är ute efter dem här. Vid 17-tiden har Kenneth lyckats ta sig till boramträden. Han sätter sig vid det största boramträdet med ryggen mot stammen. Och i händerna håller han beslutsamt geväret. Det här känner vi igen från Kenneth träffar en katt. Det gäller att ha ryggen fri.
Mm.
Kenneth berättar själv, citat: "Kort efter 23 hörde jag det stönande och brummande ljudet från en björn som närmar sig. Han stannade till då och då, tvivelsutan för att plocka upp munsbitar. Och när han kom närmare hörde jag krafsande ljud från när han grävde i marken efter rötter. Det tog ungefär en timme för honom att nå boramträdet. Och då var jag fullt förberedd. Till slut trädde han fram i mörkret. En svart klump vars silhuett lyste i stjärnornas svaga skimmer.
Åh, så vackert.
Jag tände min ficklampa. Och ljuskäglan föll på honom. Han reste sig på bakbenen och såg på mig fullständigt överraskad. Och jag satte min kula i hans bröst mellan armarna som utgjorde det vita V-märket som tydligt syntes i ljuset från ficklampan. Och det blev slutet för denna väldigt onda björn. Slutcitat.
Du sa att de skulle bli vänner.
Jag skojade. Kenneth avslutar med en reflektion med ett bibelcitat.
Aha.
Citat. Björnar är som regel lättretade, men generellt harmlösa djur. Denna specifika björn bar Kains märke genom att bli ett hänsynslös och avsiktlig mördare för ett antal män. Han tog oprovocerat deras liv på det grymmaste tänkbara sätt. Slutcitat. Och så här, med den här korta redogörelsen över skottet, bibelcitatet och de här korta detaljerna, avslutar Kenneth hela berättelsen om läppbjörnen. Så vi vet inget mer.
Men det var ändå en mycket detaljerad resa.
Ja.
På sätt och vis.
Och den sticker ut jämfört med Kennets andra berättelse just för att det är en läppbjörn.
Mm.
Och det finns många människoätande djur i Indien, speciellt på 50-talet och speciellt där Kenneth är. Men ingen av de andra är läppbjörnar.
Det är fascinerande hur jag i den här historien har liksom föreställt mig allt från Baloo till en liten typ teddybjörn. Alltså, hur stor tror du att den var?
Ja, det önskar man ju att Kenneth hade berättat.
Ja, men för bilden på Kenneth och den här lilla björnen, det såg ut som en björnunge.
Ja, det måste ha varit en annan björn.
Ja.
Ja, och i Kasagake fick vi en noggrann redogörelse för obduktionen nästan. Hur stor var Kasagake?
Ja.
Här får vi inte reda på någonting. Kenneth är urusel när det gäller tidsuppgifter, kronologin och siffror. Men David konstaterar att han är helt gripen av Kennets språk.
Ja!
Och det var nog därför han var så pigg på att citera Kenneth i det här avsnittet hela tiden.
Mm.
För Kenneth, även på våran översättning till svenska, är ju en bra författare.
Verkligen, alltså det är gripande scener, man fångas i hans äventyr. Sen är han ju en otroligt fascinerande man, Kenneth.
Ja, det är ju ganska problematiskt med då i slutet av kolonialtiden en vit man som springer runt i Indien och skjuter djur på löpande band.
Mm, och han är också väldigt självgod, kan jag tycka. Han är, man har lite så här typiskt, tycker att känslor är inget för honom och han har inga problem att beskriva sina insatser.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Nästa gång vi träffar Kenneth ska vi berätta lite mer om hans privatliv också.
Ja, men det vill jag ju höra.
Och kanske får vi reda på hur det gick för hunden.
Ja, hunden.
Så om ni vill så kommer Kenneth komma tillbaka. För det finns som sagt 9 böcker. Så han har skjutit massvis med djur.
Ja.
Och även upplevt en del andra saker i Indiens djungler.
Okej. Mm.
Och jag antar att han inte har skrivit någon bok om jakten på farliga djur i Skottland. När han var hemma i Skottland. Eller det är inte hans hem, men när han var hemma i sitt ursprungsland Skottland. Så här, Kenneth träffar en ripa.
Mm.
Kenneth träffar en räv. Kenneth träffar Loch Ness-djuret. Ah, ja, där har vi det.
Men han, vad heter det?
Ät bly Nessie. Pew, pew.
Pew, pew.
Sen fanns det ingen Loch Ness-djur mer för Kenneth sköta.
Det är svaret. Ja, Kenneth. Alltså, jag föreställer mig att han inte har något privatliv.
Ja, det så kommer du få reda på mer om nästa gång Kenneth kommer tillbaka.
Vad är det märkligaste djuret som Kenneth har mött på?
Jag är ju ganska fascinerad av tigrar.
Mm.
Han har ju stött på tigrar.
Men jag tänkte om det fanns någon liten apa av något slag som är lite så här...
Kenneth skriver mest om människoätande djur och det är ju få små apor som äter människor. Ja. Det vore ju väldigt läskigt.
Mm.
Typ 300 små apor kommer att röva bort folk.
Ja. Eller någon paranoid papegoja kanske.
Det finns en händelse, nu har jag inte detaljerna framför mig, men apor, vissa apsorter i stora mängder kan ju bli väldigt irriterande.
Ja.
Och det var en politiker i en stad i Indien som ganska nyligen drev en kampanj för att utrota aporna i den staden han bodde i. Han dog när han föll ut genom sitt fönster. Och det verkar som att han föll på grund av att han blev överfallen av apor.
Oj.
Men den här historien har jag väldigt detaljer om. Den skulle vi kunna berätta också.
Ja.
Men nu ska vi inte bli djuranfallspodden.
Nej.
Men ibland får vi prata om djur.
Ibland får vi prata om djur.
Vad tycker du? Vill du höra mer om läskiga djur? Får jag göra avsnitt om Tilikum, den seriemördande späckhuggaren?
Ja, det vill jag.
Kan jag träffa en späckhuggare? Nej, det gjorde han aldrig.
Nej, det gjorde han inte. Ja, tack så jättemycket Dan och framförallt tack till David Oskarsson. Nu känner du dig utpekad för så framförallt tack. Men det är ju det här fantastiska manuset.
Ja.
Och jättebra framfört Dan.
Och vill ni höra mer av David så gör ju jag och han podden Olösta mord.
Mm.
Och han skriver även ett stort antal avsnitt till Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Och har till och med skrivit till Palmemordet.
Oj, 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 oj.
Ja, han skrev delar av serien om Hans Holmén. Det är 29 delar om den första spaningsledaren i Palmemordet. Vi är i talande stund uppe i 416 avsnitt av Palmemordet. Och vi har bara börjat.
Ja.
Så vill ni höra mer om världens största olösta mord?
Alltså en del lyssnare är ju lite rädda för att gå och lyssna på Palmemordet.
Det är ganska många lyssnare jag pratar med som är rädda för att lyssna på.
Mm. Men rädda för den här besattheten.
Ja, man kommer in i labyrinten så är det svårt att komma ur den.
Ja.
Men vi ska ju inom ett år från nu ta upp ett fall som är nästan lika stor labyrint som Palmemordet. Här i Mördarpodden.
Ja.
Och det har jag ju nämnt tidigare.
John F. Kennedy.
Nej, det ska vi inte ta upp i Mördarpodden inom ett år.
Nej.
Ja, 20 minuter bara, det var Lee Harvey Oswald. Deal with it. Nej, det ska inte göra. Det skulle folk bli så rör.
Ja, nej.
Utan vi kommer att prata om 9 unga människor som dör under mystiska omständigheter på en fjällsluttning i Uralbergen.
Ja.
Och en av dem heter Igor Dyatlov.
Jag sa ju att han skulle heta Igor.
Ja, det var bra att inte kalla läppbjörnen för Igor. Det hade blivit förvirrande i Dyatlovpassen.
Ja.
Men varför är en läppbjörn i Dyatlovpassen? Varför är den radioaktiv?
Men i Dyatlovpasset så finns det ju lite djurteorier också.
Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men det finns ju bland annat en renteori.
Mm.
Att en skenande ren dödade 9 människor och gjorde dem radioaktiva.
Ja, det var en. Men jag tänkte nog på björn. Snarare.
Ja, det finns garanterat en björnteori också. Jag har hört att det finns 75 teorier i Dyatlovpasset.
Bara?
Ja, eller som 75 handlar... är väldigt många teorier. Om du tänker hur många teorier vi hade om från Kremers kanske vi kom upp i 15.
Ja.
75 måste man gå långt. Jag tror jag har 26 i manuset just nu.
Okej.
Men jag hittar nya hela tiden.
Och vi ska väl ta oss igenom alla?
Ja. Vi kan ägna minst 4 avsnitt åt bara teorier om Dyatlovpasset.
Ja. Det ska bli så spännande, jag är så taggad.
Inklusive problem med gravitationen.
Oj!
Den är en av de 26.
Ja.
Och det är inte riktigt lika dumt som det låter, men det är ganska dumt.
Men jag funderar nu på, menar de själva hur, terrängen där, eller? Att det är där som det är problem med...
Du måste vänta till Dyatlovpasset del 11.
Nej, men... Nu kommer jag snart låta som en... ett vildsvin som badar i gyttja. Jag blir så arg.
Ja.
Framare!
Om ni har en mikrofon, spela in ert bästa vildsvin badar i gyttjelät.
Ja, då spelar vi upp det i mördarpodden.
Nej, det gör vi inte.
Jo, men i lyssnarhistorier. Skicka till oss.
Oj, okej. Okay. De sista 15 minuterna här lyssnarhistorier kommer att vara våra lyssnare som imiterar badande vildsvin som skriker. Men ni kan mejla era ljudfiler till simwaypodcast@gmail.com.
Ja. Ja.
Ja, om ni tycker den här podden är jättebra får ni gärna vara med och stötta den på Patreon. Patreon.com, sök på mördarpodden. Så finns det lite olika nivåer ni kan stödja på. Det får ni välja själva. Och så betalar ni en summa för varje avsnitt som vi publicerar. Gör vi inga avsnitt. Kostar inga pengar. Men just nu går det bra och vi gör avsnitt varje vecka.
Mm.
Och det är mycket tack vare alla er som stöttar på Patreon.
Ja, det är verkligen tack vare er som stöttar på Patreon. Och så ska sägas också att det dras månaden efter. Ja. Och att det är inget bindande avtal. Så att ni kan hoppa av när ni vill och hoppa in när ni vill.
Precis.
Vi ses i nästa avsnitt.
Mördarhajen. Det är ju ett djuravsnitt.
Men det är ju faktiskt det.
Ja, förutom att det kanske inte var en haj.
Nej, men...
Den är väldigt så här undvikar mördarhajen. Men vi har gjort 4 delar om den.
Ja.
Stackars Michelle som bara skulle ut och bada.
Ja, just det.
Plask, plask, plask.
Vad var det där sista? I'm in a killing state of mind. 'Cause I